Kapitel 4. Berättelsen om en docka, sidan 165. Furyk Karede satt vid sitt skrivbord och stirrade på de papper och kartor som låg utbredda framför honom utan att se dem. Båda hans oljelampor var tända och stod på bordet, men han behövde dem inte längre. Solen måste ha börjat titta upp över horisonten, men sen han vaknat ur en orolig sömn och bett för kejsarinnan, måtte hon leva för evigt, hade han bara tagit på sig sin långa ämbetsrock i den mörkgröna kejserliga nyans som en del envisades med att kalla svart och suttit där orörlig. Han hade inte ens rakat sig. Regnet hade upphört och han övervägde att säga till sin tjänare Ajimbura att öppna ett fönster för att släppa in lite frisk luft i hans rum på vandrande kvinnan. Frisk luft skulle kanske göra honom klarare i huvudet, men de senaste 5 dagarna hade de uppehåll som förekommit i regnet slutat med plötsliga skyfall och hans säng stod mellan fönstren. Han hade redan varit tvungen att låta hänga upp madrassen och sängkläderna på tork i köket en gång. Ett litet pip och en belåten grymtning från Ajimbura fick honom att lyfta blicken. Han fick se den senige lille mannen hålla upp en råtta, hälften så stor som en katt, på spetsen av sin långa kniv. Det var inte den första råttan Ajimbura hade hittat i rummet. Något som Karede inte trodde skulle ha inträffat om Chetal Annan fortfarande hade ägt värdshuset. Fast å andra sidan verkade mängden råttor i Ibodar öka stadigt trots att det ännu inte var vår. Ajimbura såg lite ut som en skrynklig råtta själv, med ett flin som var på samma gång belåtet och djuriskt. Efter mer än 300 år under imperiets styre var Kenshardas höglandsstammar fortfarande bara halvt civiliserade och inte ens till hälften tämda. Mannen bar sitt vitstrimmiga, mörkröda hår i en tjock fläta som nådde honom till midjan. En lockande trofé om han någonsin skulle bege sig tillbaka till höglandet och dras in i någon av de ändlösa fejderna mellan släkter och stammar. Han envisades fortfarande med att dricka ur en bägare med silverfot. En bägare som vem som helst vid en närmare granskning kunde se var gjord av toppen av någons kranium. Om du tänker äta den där, sa Karede. Som om det funnits något tvivel om det, så får du gå ut på stallgården och ta ur den någonstans där ingen ser det. Ajimbura åt vad som helst utom ödlor, som av någon anledning han aldrig riktigt lyckats förklara vad förbjuden föda för den stam han tillhörde. Men naturligtvis högt uppsatte, svarade mannen och drog upp axlarna på det sätt som gick för en bugning hos hans folk. Jag känner väl till stadsfolkets seder och skulle aldrig genera den högt uppsatte. Efter snart 20 år i Karedes tjänst skulle han ändå ha flott råttan och grillat den i rummets öppna spis om inte Karede hade påmint honom. Ajimbura skakade av råttliket från kniven och ner i en jutesäck som han tills vidare ställde i ett hörn. Torkade noggrant av knivbladet innan han stack tillbaka det i slidan och satte sig sedan på huk för att invänta vidare instruktioner från Karede. Om det behövde skulle han sitta så och vänta hela dagen, lika tålmodigt som någon Dakoval. Karede hade aldrig riktigt kommit underfund med varför Ajimbura hade lämnat sitt hem i klippfortet för att tjäna en soldat ur dödsgardet. Det var ett betydligt mindre fritt liv än det han varit van vid, och dessutom hade Karede nästan dödat honom 3 gånger innan han gjorde valet. Karede sköt bort tankarna på sin tjänare och vände sig åter mot skrivbordet, även om han inte hade för avsikt att ta upp pennan just nu. Han hade blivit befordrad till fangeneral för att han haft vissa mindre framgångar i slagen mot ashamanerna under en tid då få hade lyckats med det. Och nu, eftersom han hade fört befälet mot män som kunde leda kraften, trodde en del att han kunde dela med sig av insikter om hur man kämpade mot Marath Daemoner. Det var flera 100 år sedan någon hade behövt göra det. och sen de så kallade Echidéerna hade avslöjat sitt okända vapen bara några rastmil från platsen där han nu satt, hade mycken tankemöda lagts på hur man skulle göra för att vinklippa dem. Men det var inte det enda ärendet bland meddelandena på bordet. Förutom den sedvanliga samlingen rekvisitioner och rapporter som behövde hans underskrift fanns önskemål från 4 furstar och 3 furstinnor om hans kommentarer angående de styrkor som ställts upp mot dem i Ilien, samt hemställan om råd om det speciella ale-problemet av 6 furstinnor och 5 furstar. Men dessa frågor skulle avgöras annorstädes och hade förmodligen redan avgjorts. Hans observationer skulle bara användas i tvisterna om vem som styrde över vad bland återkomstens ädlingar. Krig hade hur som helst alltid kommit i andra hand för dödsgardet. Förvisso fanns alltid gardet på plats när helst ett slag utkämpades. De var kejsarinnans, må hon leva för evigt, svärdshand, redo att slå mot hennes fiender, vare sig hon själv var närvarande eller ej, och alltid leda vägen dit där striden stod som hetast. Men deras främsta plikt var att skydda den kejsliga familjens medlemmar och deras liv, med sina egna liv som insats om nödvändigt, och det med glädje. Och nu var det 9 nätter sedan storfurstinnan Chuon hade försvunnit, som om hon blivit slukad av stormen som rasat den natten. Han kunde inte tänka på henne som de 9 månarnas dotter, inte förrän han visste att hon inte längre var under slöjan. Han hade inte heller övervägt att ta sitt eget liv, även om skammen skar honom lika vast som en rak kniv. Det sanna blodet kunde tillgripa den enkla utvägen för att undfly vanära. Men dödsgardet kämpade till det bittra slutet. Mosenge förde befälet över hennes personliga livvakt, men som den medlem av dödsgardet på den här sidan Arith-havet som hade högst rang var det Caredes plikt att föra henne i säkerhet. Minsta vrå i staden höll på att genomsökas under olika förevändningar. Varenda farkost större än en roddbåt genomletades, men oftast av män som själva inte visste vad de sökte efter, omedvetna om att återkomstens öde kunde hänga på deras uthållighet. Plikten var hans. Kejsarfamiljen var förvisso hemfallna åt ännu mer invecklade intriger än resten av det sanna blodet. Och storfurstinnan Chuon spelade ofta ett spel med många bottnar, med en skicklighet som var både stor och dödlig. Endast ett fåtal visste att hon redan hade försvunnit 2 gånger och rapporterats som död, vilket lett så långt att begravningsriterna börjat förberedas, alltsammans genom hennes egen försorg. Orsakerna till hennes försvinnande var emellertid oviktiga. Han måste likväl finna henne och beskydda henne. Än så länge hade han inte minsta ledtråd till hur det skulle gå till. Slukad av stormen, eller kanske av skuggornas furstinna. Det hade förekommit oräkneliga försök att röva bort eller lönnmörda henne från den dag hon föddes. Om han fann henne död måste han leta upp den som hade dödat henne, hitta den som hade utdelat orden från början och hämnas henne. Kosta vad det kosta ville. Det var också hans plikt. En slank man kom in genom dörren från korridoren utan att knacka. Med tanke på den grova rocken kunde han ha varit en av värdshusets stalldrängar. Men ingen av ortsbefolkningen hade hans ljusa hår eller de blå ögon som avsökte rummet, som om mannen la allt som fanns där på minnet. Han stack handen innanför rocken och Carrede han tänka igenom 2 olika sätt att döda honom med bara händerna under det ögonblick det tog honom att ta fram en liten guldkantad elfenbensplakett graverad med korpens och tornets sigill. En sanningssökare behövde inte knacka och det ansågs inte lämpligt att döda dem. Lämna oss, sa sökaren till Ajimbora och stoppade undan plaketten så snart han var säker på att Carrede hade sett den. Den lille mannen satt kvar på huk, orörlig, vilket fick sökaren att förvånat höja ögonbrynen. Till och med i Cassandras högland visste alla att en sanningssökares ord var lika med lagen. Nå, jag kanske inte är en del av de mer avlägset belägna klippforten. Inte om de trodde att ingen annan visste att sökaren var där. Men Ajimbura visste bättre. Vänta utanför, beordrade Kareda honom barskt, varvid Ajimbura beredvilligt reste sig upp och mumlade. Jag hör och lyder, högt uppsatte. Innan han lämnade rummet studerade han emellertid oförtäckt sökaren som för att försäkra sig om att mannen insåg att han hade lagt hans ansikte på minnet. En vacker dag skulle Ajimbura dra på sig ett dödsstraff. Lojalitet, en värdefull egenskap, sa den ljushårige när Ajimbura hade stängt dörren efter sig. Han tittade på bordsskivan. Är ni involverad i först Julans planer, fangeneral Carrede? Jag hade inte väntat mig att dödsgardet skulle ha någonting att göra med dem. Carrede flyttade på två kartvikter i form av bronslejon så att kartan över Tarvallon rullade ihop sig. Det måste ni fråga först Julans sökare. Lojalitet mot kristalltronen är värdefullare än livet självt. Tätt följt av att veta när man ska tiga. Ju mer man pratar om någonting, desto fler kommer att få vetskap om det som inte borde få det. Ingen utanför den kejsliga familjen tillrättavisade en sanningssökare eller den hand som styrde honom. Men mannen tycktes inte låta sig bekomma. Däremot slog han sig ner på rummets enda länstol, förde samman båda händernas fingertoppar och studerade Carrede över dem. Carrede kunde välja mellan att flytta sin egen stol eller ha mannen nästan rakt bakom sig. De flesta skulle bli nervösa av att ens vistas i samma rum som en sökare. Carrede dolde ett leende och rörde sig inte. Han behövde bara brida en aning på huvudet och han var tränad i att se saker tydligt ur ögonvrån. Ni måste vara stolt över era söner, sa sökaren. Två har följt er i dödsgardet. Den tredje fick en hedersam död. Er hustru skulle ha varit mycket stolt. Vad är ert namn, sökare? Svaret var en öronbedövande tystnad. Det var trots allt vanligare att tillrättavisa en sökare än att fråga efter hans namn. Mor kom slutligen namnet. Almorat Mor. På så vis, Mor. Han hade med andra ord en förfader som hade kommit till Shornshen med Luther Pendrag och var stolt över det. Med rätta, utan att ha tillgång till ätteböckerna. Och det fick ingen Dracoval, kunde Carrede inte veta om något av det som sades om hans egen härkomst var sant. Han kunde också ha en förfader som en gång hade följt den store Pendrag över havet, men det spelade ingen roll. Men som försökte stå på sina föregångares axlar istället för på egna fötter fanns ju ofta ett huvud kortare. Särskilt Dracovaler. Kalla mig Furuk. Vi är båda kristalltronens egendom. Vad vill du mig, Almorat? Jag tror inte att du har kommit hit för att prata om min familj. Om hans söner var i fara skulle mannen aldrig ha nämnt dem så snart. Och Kalia var utom räckhåll för allt lidande. Ur ögonvrån såg Carrede hur mannens ansikte speglade den kamp som pågick i hans sinne. Även om han nästan lyckades dölja det. Sökaren hade förlorat kontrollen över samtalet, vilket han borde ha väntat sig när han kom och stoltserade med sin plakett, som om inte varje dödsgardist var redo att stöta en dolk i sitt eget hjärta på befallning. Låt mig berätta en historia, sa Mor sakta, och säg mig vad ni anser. Hans blick var fastnaglad vid Carrede. Iak tog hans minsta rörelse, vägde och bedömde honom som om Carrede varit utbjuden till försäljning. Den har kommit till oss under de senaste dagarna. Med oss menade han sökarna. Så vitt vi kan avgöra började den hos lokalbefolkningen, även om vi ännu inte har hittat ursprungskällan. Det sägs att en flicka med kändra accent genom utpressning har tilltvingat sig guld och smycken av handlare här i Ibordar. Titeln De nio månarnas dotter har nämnts. Han gjorde en äcklad grimas och en liten stund tryckte han fingertopparna så hårt mot varandra att de vitnade. Ingen av ortsborna tycks veta vad denna titel innebär, men beskrivningen av flickan är anmärkningsvärt korrekt. Och ingen kan påminna sig att de hörde detta rykte förrän natten efter. Natten efter att mordet på Tylin uppdagades, avslutade han. Han hade valt den minst besvärande av de händelser som inträffat denna natt. Sender accent, sa Carede med tonlös röst och Moore nickade. Detta rykte har spritt sig till våra egna. Det var ingen fråga, men Moore nickade igen. Sender accent och en korrekt beskrivning. Två saker som ingen ortsbo skulle ha kunnat hitta på. Någon spelade ett synnerligen farligt spel. Farligt både för dem själva och för imperiet. Hur reagerar man på vad som har hänt i Terrasin-palatset? Det fanns naturligtvis lyssnare bland tjänarna, förmodligen även bland dem som kom från Ibordar vid det här laget. Och det lyssnarna hörde fördes snart vidare till sökarna. Moore förstod förstås frågans innebörd. Han behövde inte nämna vad som inte borde nämnas. Han svarade med oberörd ton. Storförstinnan Tuons följe fortsätter som om ingenting har hänt, bortsett från att Ernath, hennes sanningssägerska, har dragit sig tillbaka i avskildhet. Men det är såvitt jag förstått inte ovanligt för henne. Saroth själv är ännu mer disträ privat än offentligt. Hon sover illa, präser åt sina favoriter och låter prygla sin egendom för småsaker. Hon gav order om att en sökare skulle dö varje dag tills missförhållandena korrigerats. Och hon drog inte tillbaka befallningen förrän i morse då hon insåg att hon kanske skulle få slut på sökare innan hon fick slut på dagar. Han ryckte lätt på axlarna, kanske för att antyda att allt detta var alldagligheter för en sanningssökare. Kanske av lättnad för att själv ha klarat sig undan med knapp nöd. Det är förståeligt. Om hon blir ställd till svars för det här kommer hon att tigga om de 10 000 tårarnas stöd. De andra medlemmarna av det sanna blodet som vet vad som har hänt försöker skaffa sig ögon i nacken. En del har till och med förberett den egna begravningen för att vara redo för alla eventualiteter. Carede ville se mannens ansikte bättre. Förolämpningar bet inte på honom, vilket ingick i hans utbildning. Men detta... Han sköt tillbaka stolen, reste sig och satte sig på skrivbordskanten. Moore iakttog honom utan att blinka. Han var på helspänn för att försvara sig mot ett angrepp och Carede fick ta ett djupt andetag för att behärska vreden som vällde upp i hans bröst. Varför kommer du till mig om du tror att dödsgardet är inblandat i det här? Han var nära att kvävas av den ansträngning som krävdes för att hålla rösten lugn. Sen den första dödsgardisten svor vid Luther Pendrags lik att försvara hans son hade förräderi aldrig förekommit inom gardet. Aldrig. Moore slappnade av efterhand som han insåg att Carede inte tänkte döda honom. I varje fall inte just nu. Men en tunn hinna av svett glänste på hans panna. Jag har hört det sägas att en dödsgardist kan se en fjärils andedräkt. Har du någonting att dricka? Carede gjorde en gest mot tegelhärden där en silverbägare och en karaff stod nära elden för att hålla värmen. Arjimbura hade hämtat dem då Carede vaknade. Sen hade de stått där orörda. Vinet har kanske svalnat vid det här laget, men ta för dig. Och svara på min fråga när du har fuktat strupen. Antingen misstänker du gardesmän eller så vill du spela ut mig i något eget spel och jag tänker vid mina ögon ta reda på vilket och varför. Moore drog sig sidledes mot härden, hela tiden betraktande Carede ur ögonvrån. Men när han böjde sig för att ta karaffen rynkade han pannan och hajade till. Bredvid bägaren stod vad som såg ut att vara en silverkantad skål med en silverfot mönstrad som ett vädurshorn. Himlens ljus, hur många gånger skulle han behöva säga till Arjimbura att hålla den där tingesten utom synhåll? Det rådde inga tvivel om att Moore såg vad det var. så mannen trodde att det kunde förekomma förräderi inom dödsgardet. Vill du hälla upp åt mig också? Moore blinkade, något förbryllad. Han hörde redan i den enda bägaren innan ett förklarat ljus tändes i hans ögon. Ett besvärat ljus. Han fyllde skålen också, en aning ostadigt, och torkade händerna på rocken innan han tog upp den. Varje man hade sin gräns, till och med en sökare. Och om man knuffade honom mot den gränsen blev han visserligen farlig, men kom också ur balans. Carrere tog emot dödskallebägaren med båda händerna, lyfte upp den och böjde ner huvudet. Till kejsarinnan, må hon leva för evigt i ära och glans, död och skam åt hennes fiender. Till kejsarinnan, må hon leva för evigt i ära och glans, ekade Moore, medan han också vände ner ansiktet och höjde sin bägare. Död och skam åt hennes fiender. Carrere var medveten om den andres blick när han förde Ajimburas bägare till läpparna för att dricka. Vinet hade mycket riktigt svalnat, kryddorna gav en bittersmak och det fanns en svag, frän antydan om silverputs. Han intalade sig att smaken av en död mans stoft bara var inbillning. Moore hällde i sig hälften av sitt eget vin i några snabba klunkar. Sen stirrade han på bägaren som om han precis insett vad han gjort och gjorde en synbar ansträngning att återvinna fattningen. Furik Carrere, sa han rapt. Född för 42 år sedan av ett vävarpar. Egendom hos en viss Jalid Magonin, en hantverkare i Ankarid. Vid 15 års ålder utvald till utbildning för dödsgardet. Redan två hedersomnämnanden för hjältemod och tre gånger omnämnd i krigsrapporter då han som sjuårig veteran utvaldes till storförstinnan Tuons livvakt vid hennes födelse. Så hade hon förstås inte hetat då, men att nämna hennes födelsenamn skulle ha varit en förolämpning. Samma år utvald till officersutbildning som en av tre överlevande efter det första kända mordförsöket på henne. Tjänstgjorde under Miami-upproret och Jianmin-incidenten. Fler hedersomnämnanden för hjältemod. Fler omnämnanden i krigsrapporter. Åter till storförstinnans livvakt strax före hennes första sanna namndag. Mår som stått och tittat ner i vinet lyfte plötsligt blicken. På egen begäran. Ovanligt. Följande år fick du tre allvarliga sår när du med din egen kropp skyddade henne mot ännu en uppsättning lönnmördare. Hon gav er sin högst prisade ägodel, en docka. Efter fortsatt hedersam tjänstgöring med ytterligare hedersomnämnanden valdes du ut till självaste kejsarinnans, må hon leva för evigt, livvakt, och tjänade där tills du uttogs att följa med storfurst Turak i dessa länder som del av Hailin. Tiderna förändras och människor förändras. Men innan du valdes ut till att vakta tronen ansökte du ytterligare två gånger om att ingå i storfurstinnan Tuons livvakt. Högst ovanligt. Och du behöll dockan tills den förstördes i den stora branden i Suhima, det vill säga i 10 år. Det var inte första gången Carrere var glad över den träning som gjorde att han kunde hålla sitt minspel i schack oavsett vad som hände. En motståndare kunde utläsa alldeles för mycket av ett oförsiktigt ansiktsuttryck. Han kom ihåg hur den lilla flickan hade sett ut när hon la sin docka på hans spår. Han kunde fortfarande höra hennes ord. Du har skyddat mitt liv, så du måste ta Emala så att hon kan vakta dig, sa hon. Egentligen kan hon förstås inte skydda dig, hon är bara en docka. Men behåll henne som en påminnelse om att jag alltid kommer att höra om du säger mitt namn. Om jag fortfarande lever förstås. Min heder är lojalitet, sa han och ställde ner Ajimburas bägare på skrivbordet. Försiktigt så att han inte skulle spilla vin på pappren. Hur ofta karn än polerade silvret så betvivlade Careda att han någonsin diskade pjäsen. Lojalitet mot kristalltronen. Varför har du kommit till mig? Mår flyttade lite på sig så att länstolen hamnade mellan dem. Han trodde säkerligen att hans ställning var avslappnad, men det syntes tydligt att han var beredd att slunga vinbägaren mot Careda. Han hade en kniv under rocken, vid korsryggen och förmodligen minst en till någon annanstans. Tre ansökningar om att komma till storförstinnan Tuons livvakt. Och du behöll dockan. Så pass mycket förstår jag, sa Careda torrt. Det var inte meningen att gardisterna skulle skapa några band till dem som de var satta att vakta. Dödsgardet tjänade endast kristalltronen. Tjänade vem det än var som besteg tronen, helhjärtat och med odelad trohet. Men han mindes denna allvarliga lilla flicka, fast besluten att fullgöra sin plikt, men redan medveten om att hon kanske inte skulle leva tillräckligt länge. Och han hade behållit dockan. Men det här handlar om mer än ett rykte om någon flicka, eller hur? En fjärils andetag, mumlade mannen. Det är ett nöje att samtala med någon som ser på djupet. Natten då Tylin mördades bortfördes två daimoner från palatsets burar. Båda var före detta Aesir Deer. Tycker du inte att det är ett märkligt sammanträffande? Jag anser att alla sammanträffanden är misstänkta, Almorat. Men vad har det att göra med rykten om andra saker? Den här härvan är mer invecklad än du anar. Åtskilliga andra lämnade också palatset samma natt. Däribland en ung man som tydligen var Tylins keldjur. Fyra män som otvivelaktigt var soldater samt en äldre man som gick under namnet Thom Marilyn och skulle föreställa tjänare, men var långt mer bildad än man kunde förvänta sig av en sådan. Allihop hade vid något tillfälle setts i sällskap med dam Aesir Deer som var i staden innan imperiet återkrävde styret över den. Sökaren lutade sig fram över länstolens rygg med intensiv blick. Tylin blev kanske inte mördad för att hon avlagt trohetssederna, utan för att hon hade fått kännedom om farliga saker. Hon kanske var oförsiktig med vad hon avslöjade för pojken bland kuddarna, och han förde det vidare till Marilyn. Vi kallar honom så tills vi har ett sannare namn. Ju mer jag får veta om honom, desto mer förbryllande blir han. Världsvan, vältalig, hemmastad bland adel och regenter. En hovman helt enkelt, om man nu inte visste att han var en tjänare. Om Vita tornet hade vissa planer i Ibor Dar skulle de kunna sända ut just en sådan man för att genomföra dem. Planer. Utan att tänka sig för tog Careda upp Ajimboras bägare och var nära att dricka innan han insåg vad han höll på med. Han höll kvar bägaren i handen för att inte avslöja sin oro. Alla, de som kände till det vill säga, var övertygade om att storförstinnan Tuons försvinnande var en del i tävlingen om att efterträda kejsarinnan, må hon leva för evigt. Sådant var livet i den kejserliga familjen. Om storförstinnan var död måste trots allt en ny arvtagare utses. Om hon var död. Och om inte. Om Vita tornet ville föra bort henne skulle de onekligen ha skickat ut sina bästa män. Om nu inte sökaren spelade ett eget spel med honom. En sökare kunde försöka snärja vem som helst utom kejsarinnan, må hon leva för evigt. Du har presenterat den här tanken för dina överordnade och de har avvisat den. Annars skulle du inte ha kommit till mig. Antingen det eller... Nej, du har inte framfört den till dem, eller hur? Varför inte? Det här är mycket mer invecklat än du kan föreställa dig, sa Mår tyst, med en blick mot dörren som om han var rädd att någon tjuvlyssnade. Varför blev han så försiktig nu? Det finns många komplikationer. De båda daimerna fördes ut av hennes nåd Eganin Tamarath som haft mellanhavanden med Eichedel förut. Nära mellanhavanden faktiskt. Mycket nära. Egerni lämnade staden samma natt med 3 Jaimener i sitt följe. Och, tror vi, även Marilyn och de andra. Vi vet inte vem den 3 Jaimenen är. Vi misstänker att det är någon viktig person bland Athan Mir eller kanske en Eichedel som gömt sig i staden. Men vi har identifierat de Shaldheimer hon använde. Och 2 av dem har nära förbindelser med Saroth, som själv kan kopplas till Eichedel vid flera tillfällen. Moore lyckades säga detta som om det inte varit en blixt från klar himmel. Undra på att han var nervös. På så vis, Saroth konspirerade med Eichedel och hade korrumperat åtminstone några av de sanningssökare som stod över Moore. Och Vita tornet hade skickat ut män, däribland en av sina främsta agenter, för att utföra vissa handlingar. Allt sammans var möjligt. När Carede skickades ut med förelöparna hade han fått order om att hålla ögonen öppna för tendenser till överdriven nit bland det sanna blodet. Så här långt från imperiet fanns alltid risken att de skulle försöka skapa egna kungadömen. Och han hade själv sänt in män i en stad som oundvikligen skulle falla, bara för att de sedan skulle kunna skada fienden inifrån. Vet du riktningen, Almorat? Moore skakade på huvudet. De red norrut och det pratades om Gehenna i palatsstallet. Men det verkar vara ett uppenbart vilospår. De har säkert bytt riktning så fort de kunnat. Vi har kontrollerat alla fartyg som är stora nog att föra ett sånt sällskap över floden. Men farkoster av den storleken kommer och far hela tiden. Det finns ingen ordning här, ingen kontroll. Det här ger mig åtskilligt att fundera på. Sanningssökaren gjorde en grimas, bara en svag sammandragning av läpparna. Men han verkade inse att han inte skulle kunna locka fram någon mer bindande utfästelse från Carede. Han nickade kort. Vad du än väljer att göra så bör du vara medveten om detta. Du undrar kanske hur den där flickan kunde öva utpressning mot handelsfolket. Det tycks som om hon hela tiden hade sällskap av 2 eller 3 soldater. Beskrivningen av deras rustningar var också mycket precis. Han sträckte ut handen som för att vidröra Carredes rock, men vist nog lät han den falla tillbaka till sidan. De flesta kallar den där färgen för svart. Förstår du mig? Vad du än väljer att göra, så gör det snart. Moore höjde sin bägare. Till er hälsa, fangeneral Furyk. Din hälsa och imperiets. Carede tömde Ajimburas bägare utan att tveka. Sökaren lämnade rummet lika abrupt som han hade kommit. Ett par ögonblick efter att dörren stängts bakom honom öppnades den igen så att Ajimbura kunde komma in. Den lille mannen glodde anklagande på dödskallebägaren som Carede höll i sin hand. Känner du till detta, ryckte Ajimbura. Han kunde lika gärna fråga om solen gick upp på morgonen som att fråga om karn hade lyssnat. Han förnekade det hur som helst inte. Ajimbura sträckte på sig. Jag skulle inte smutsa min tunga med sådan träck, högt uppsatte, sa han. Carede tillät sig en suck. Vare sig storförstinnan Chuans försvinnande var hennes eget verk eller någon annans, så befann hon sig i stor fara. Och om ryktet var ett knep från Mors sida, så var det alltid det bästa sättet att segra i någon annans spel att göra det till sitt eget. Lägg fram min rakkniv. Han satte sig ner, tog upp sin penna och höll med vänsterhanden undan morgonrockens ärm från bläcket. Sen letar du upp kapten Moshenge när han är ensam och ger honom det här. Kom fort tillbaka, jag har fler ärenden åt dig. Strax efter middagstimmen nästföljande dag korsade han hamnen på den färja som avgick varje timma efter klockornas strikt reglerade slag. Det var en stor klumpig pråm som gungade när de långa årorna drog den över hamnens krabba vatten. För varje skiftning av tyngdpunkten knarrade det i repen som höll fast en handlerskas halvdussin tältduksövertäckta vagnar. Hästarna trampade nervöst med hovarna och roddarna fick avvärja kuskar och hyrda vakter som ville tömma ut sitt maginnehåll över relingen. En del hade inte mage för vattnets rörelser. Handlerskan själv, en fyllig kvinna med kopparbrun hy, stod i fören insvept i en mörk mantel. Hon parerade obesvärat färjans rörelser, blickade oavvänt mot färjeläget som närmade sig och ignorerade Carede som stod bredvid. Hon förstod kanske att han tillhörde Sjonsen. Av saden på hans bruna valla kom inte annat. Men en enkel grå mantel dolde hans rödkantade gröna rock, så om hon alls tänkte på honom så var det som en vanlig soldat. Inte en nybyggare, inte med svärdet han hade vid höften. Det kanske hade funnits dem med skarpare blick in i staden, trots allt han hade gjort för att undvika dem. Men i så fall kunde han inte göra någonting åt det. I bästa fall hade han en eller kanske två dagar på sig innan någon förstod att det skulle dröja innan han kom tillbaka till värdshuset. Han svängde sig upp i sadeln så snart färjan stötte emot bryggans läderklädda pålar och var först av när lastporten gled upp. Handlerskan var fortfarande i färd med att mana på sina kuskar och färjkaran hade börjat spänna loss vagnshjulen. Han lät Aldasar skritta långsamt över stenläggningen som fortfarande var hal efter morgonens regn och spillningen från hästar och får som väntat på överfart. Inte förrän han nådde själva Iljenvägen lät han hästen öka takten, och även då höll han den till kort trav. Otålighet var dåligt när man påbörjade en resa av okänd längd. Efter färjeläget kantades vägen av värdshus. Det var platta byggnader med sprucken flagnande puts på väggarna och bleknande skyltar om det fanns någon alls. Den här vägen utgjorde Rahards norra gräns, och män i grova kläder som satt och hängde på bänkar utanför värdshusen iakttog honom när han passerade. Inte för att han var Sjonsjörnier. Han misstänkte att vilken beriden person som helst skulle ha fått samma mörka blickar. Alla andra som hade två slantar i börsen också för den delen. Han lämnade dem emellertid snart bakom sig, och de följande timmarna förde vägen honom förbi olivlundar och mindre bondgårdar, där arbetarna var för vana vid folk som passerade förbi på vägen för att titta upp från sina sysslor. Trafiken var hur som helst gles. Det enda han mötte var en handfull bondkärror med höga hjul och två handelskaravaner på väg mot Ibordar, inringade av lejda vakter. Många av kuskarna och båda köpmännen hade det speciella ilianska skägget. Det verkade undligt att Iljen fortsatte att handla med Ibordar samtidigt som de kämpade mot imperiets styrkor. Men folket på den här sidan Österhavet var ofta underliga och hade besynliga seder. Det var inte mycket hos dem som påminde om historierna om den store Hökvinges hemland. Ofta ingenting. Man måste naturligtvis förstå dem för att kunna införliva dem i imperiet. Men att förstå var en uppgift som tillkom andra som stod högre än han. Han hade sin plikt. Så småningom byttes gårdarna mot skog och buskmarker. Hans skugga blev allt längre framför honom allt eftersom solen fortsatte sin vandring mot horisonten. Och den hade redan hunnit halvvägs dit när han såg vad han letade efter. Framför honom satt Ajimbura på huk vid vägens norra sida och spelade på en säljflöjt. Han var själva sinnebilden av en latmask som smet från arbetet. Innan Carede hunnit fram hade han stoppat flöjten innanför bältet, samlat den bruna manteln kring sig och försvunnit in bland träden och buskarna. Carede kastade en blick bakåt för att försäkra sig om att vägen var tom även åt det hållet. Sen red han in i skogen på det ställe där hans tjänare hade försvunnit. Strax utom synhåll från vägen väntade den lille mannen i en dunge av något slags torra barrträd. Det högsta var säkert 100 fot högt. Han gjorde sin axelrycksbugning och klättrade upp i sadeln på en slank kastanjebrun häst med 4 vita hovar. Han insisterade på att vithovade hästar betydde tur. Den här vägen högt uppsatte, sa han, och när Carrede med en gest visat sitt samtycke ledde han dem längre in i skogen. De hade bara en kort bit att rida, men ingen som passerade förbi på vägen ett halvt mils steg därifrån kunde ha misstänkt vad som väntade där i den stora gläntan. Mosenge hade fört med sig 100 av gardets soldater på goda springare och 20 ogre trädgårdsmästare, alla i full rustning, tillsammans med lastdjur och förråd för 2 veckor. Där fanns förstås också den packhäst med Carredes rustning som Ajimbura hade tagit med sig ut ur staden föregående dag. En grupp chaldeimer stod bredvid sina egna hästar, och några av dem kelade med 6 kopplade jaimener. När Mosenge red fram för att möta Carrede kom Hatha, förste trädgårdsmästaren, klivande vid hans sida med bister min och yxan med de gröna tofsarna vilande över axeln. En av kvinnorna satt upp på sin häst och sällade sig till dem. Det var Melitin, storförstinnan Tuwons Der Chaldeim. Mosenge och Hatha la var sin knuten hand mot hjärtat och Carrede återgäldade hälsningen, men hans blick var riktad mot jaimerna. Mot en särskild jaimen, en liten kvinna som en mörk chaldeim med fyrkantigt ansikte just klappade på huvudet. En jaimens ansikte var alltid förrädiskt. De åldrades sakta och levde mycket länge. Men denna kvinnas drag hade den särskilda prägel som han lärt sig att förknippa med dem som kallade sig för Eishajer. Vad använde ni för ursäkt för att föra ut allihop från staden på samma gång, frågade han. Motion, fangeneral, svarade Melitain med ett skevt leende. Det är ett skäl som alla alltid tror på. Det sades att storförstinnan Tuon egentligen inte behövde någon Der Chaldeim som tränade hennes egendom eller hennes chaldeimer. Men Melitain, som hade mindre svart än grått i sitt långa hår, var erfaren i mer än sitt yrke och visste vad hans fråga egentligen gällde. Han hade begärt att Mosenge skulle ta med sig ett par jaimener, om det överhuvudtaget gick. Ingen av oss ville bli lämnad kvar, fangeneral. Inte när det gäller detta. Och vad Mylin beträffar, det måste vara den före detta Eishedén. När vi hade lämnat staden talade vi om för jaimerna varför vi gett oss av. Det är alltid bäst om de vet vad som kan väntas. Vi har försökt lugna ner Mylin ända sedan dess. Hon älskar storförstinnan. Det gör de allihop, men Mylin avgudar henne som om hon redan satt på kristalltronen. Om Mylin får tag på någon av dessa Eishedén, skrockade Melitain, så får vi nog skynda oss om det ska bli tillräckligt mycket kvar av kvinnan att sätta kopplet på. Jag ser inga skäl till skratt, mullrade Hatha. Ogen var ännu mer gråsprängd och väderbiten än Mosenge, med långa grå mustascher och ögon som glimmade likt svarta polerade stenar innanför hjälmen. Han hade varit trädgårdsmästare innan Carredes far föddes, kanske till och med före hans farfars tid. Vi har inget mål. Vi försöker fånga vinden i ett nät. Melitains munterhet var plötsligt som bortblåst och Mosenge började om möjligt se ännu bistrare ut än Hatha. På 10 dagar skulle människorna som de letade efter ha hunnit till rygga lägga många mil. Vita tornets skickligaste underhuggare skulle inte vara så dumma att de red raka vägen österut efter att ha lagt ut villospåret mot Jehanna. Och de skulle inte heller lägga en alltför nordlig kurs. Men det område som återstod att genomsöka var stort och växte hela tiden. Då måste vi börja lägga ut våra nät utan dröjsmål, sa Carrede, och lägga dem tätt. Mosenge och Hatha nickade. För dödsgardet gällde att vad som måste göras, det skulle också göras. Om det så var att fånga vinden.